i spetsen för en grekisk kör. Går andra regissören, vår rekvisita som sig bör. Det kostar många ören. Den klassiska teatern lät moderna direktioner att sig bespara det besvärt med scendekorationer. Det vi kör och vi bär, vår revyuppsättning är. Det är våran lilla stad, stad, stad. Stolarna ställs upp i rad, rad, rad. Dessa fyra sockerlådor flott bilda kungens slott, ja det är klart i smått. Framför riksdagen ställs det trän, trän, trän. Och där står Molins fontän, trän, trän. Det som växer upp i rad, 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 det är våran lilla stad. Där knogar en på Mälaren och en på Saltsjöpussen. Får jag beskådespelaren placera den vid Slussen. Dra ned suffiten himmelsblå, nej den med gyllen lacke. Katrina Hassen tar vi där och där är Mossebacke. Det känns underbart att kunna säga stolt och glatt. Det är våran lilla stad, stad, stad. Vasabron och Rosenbad, bad, bad. Stadsbibliotekets runda kropp bygger lätt vi upp ifrån grund till topp. Stureplan ska ha sin champinjon. Idrotten ska ha sitt stadion. Stadshustornet är en glad fasad ut i våran lilla stad. Under avsjungande av denna sång byggdes Aten, det vill säga Stockholm, upp inför publikens ögon av ballett och kör i guldregn 1940 års revy. Med primitiva grejor markerades typiska Stockholmsvyer. En balja var Saltsjön, en annan var Mälaren. Stadsbiblioteket var en hattask, Stureplan ett paraply. Och Valdemars Udde ett staffli med kunglig krona etc. Melodin var Berliner Luft, vilket inte bara var en tillfällighet. Ja, jag vågar kanske säga att denna revy blev en stor framgång. Sällan har pressen varit så enhällig. Men i scensättningen, som var Sandro Malmqvists verk, hade mycket stor del i framgången. Revyn började med att Emmy Hagman som kvinnlig poliskonstapel kastades över publiken med en djärv prolog. Prologen handlade givetvis om det aktuella Aten och texten illustrerades med sjöoptikonbilder, alla föreställande antika skulpturer och grupper. Torsten Tegnér på språng var en tjusande idyll från antikens flydda dagar och publikens glädje var stor när Lakongruppen presenterades som samlingsregeringen. I denna revy medverkade även Cullbergsballetten med Karin Schöitz, den vackra välväxta människan, som extra solist. Torsten Thul från Operan hjälpte till att hålla den förstklassiska linjen. Med den berömda bildhuggaren Fidias hjälp höggs balletten ut ur ett marmorblock, vilket var mycket effektfullt. Fidias ut i Aten högg inte bara i sten. Han högg även för sig av livets rätter. Man rår inte för att man är Helen. När jag högg Pallas Aten killa jag henne på ben. Fast gudomligt värdig och knappast färdig var hon barnsligt road fru Aten. Bakom rygg på Zeus den arge det har varit lite av varje. Dessa frierin på Narje känner guld Berg, ej och Harje. Venus som steg ur ett hav skänkte Atenaren sav. Och att få slösa med denna gåva var han nästan barnsligt road av. Ja, det var barnsligt road av. I denna klassiska komedi spelade jag själv teaterdirektör Tespis roll och Kitty Rolfsen var Tespiskärringen. Båda åkte vi in i en groteskt utstyrd kärra som drogs av en åsna som vi hade givit det försåtliga namnet Erpeodius och som med lite ond vilja kunde tyda som RPO, Riksteaterns publikorganisation. Efter en kort entrésång mottog vi publikens jubel och det blommor och lagerkransar vi själva skickat oss. Ungefär så här rullade dialogen fram. Vänner och beundrar av min konst, vad ni är minnesgoda. Vad sa jag när vi körde in i Aten, Tespiskärring? Du ska få se att min popularitet håller, sa jag. Ja, men blombuketterna och lagerkransarna håller, ta med Hötorget inte en stad till, kom det från den älskade makan. Jag har inte tanken att köpa nya blommor i varje stad. Jag har förresten lovat Wigfors att så länge krisen varar ska vi vända lagerkransarna. De är redan vända 11 gånger, sa kärringen, och började mata Erpeodius. Vad gör du, Tespiskärring, så du matar Erpeodius med mina troféer? Erpeodius är en statsunderstödd åsna. Han får äta sig mätt på statens bekostnad. Det blir han inte fet av. Kärringen började beklaga sig. Jag har inte fått en huvudroll på 5 år. Och du ska ha huvudroller, va? Som aldrig kan lära dig tala grekiska ens. Rår jag för att jag är född i Mesopotamien? Nej, men rår jag för det? Och rår publiken för det?
Då vänder sig Katie till salongen med denna fråga. Är det någon i salongen som misstycker att jag bryter på mesopotamiska? Ja, det gjorde inte salongen. Och nu kom Tespis med medjan. Är det någon i salongen som klandrar mig om jag bryter med denna kvinna som har förstört mitt liv? Mina damer, avbryt kärringen. Inte en ny vårhatt har den knölen givit mig på 5 år. Mina herrar, ni vet att hon ljuger. Han ljuger, hon ljuger, är Pjol. Du är mitt vittne. Inköpte vi inte en bedårande kombination av sopor och ståltråd åt vår maka i Troja för 2 år sedan under ta hand om Amalia och Oidipus-turnén med en liten kramsfågel på? Jag minns det mycket väl. Ja, jag minns mycket väl att vi åt upp fågeln, mina herrar. Ni hör hur ologisk hon är. Hur pan kan man äta upp delar av en vårhatt som man aldrig har fått? Hon gör mig galen. Han är det redan. Är det inte galenskap att inte ge mig teaterns hustru huvudrollerna? Har något sådant inträffat i världshistorien? Nej, men så ser också världshistorien ut därefter. Mitt konstnärliga valspråk har alltid varit Caesars hustru får inte ens misstänkas. Ja, men nu är jag inte Caesars hustru. Och vore jag det så skulle jag nog laga att jag blev misstänkt. Om jag inte får en huvudroll så tar jag gift. Och du vet vad en magpumpning kostar. I celibat skulle man leva. Och resa med monologer. Har jag inte nått en mogna ålder kanske, då en skådespelare ska aldrig spela roller över 16 år? Har jag kanske mitt utseende emot mig? Det är inte det värsta. Du har det med dig ända in på scen. Och du skyller alltid på att inte vi har några dramatiska författare. Vi har ju Vilhelmius Moberg, även kallad Sofokles, eftersom hans pjäser som regel tilldragar sig på ett sofflock. Ha! Utropade Tespis dramatiskt. Messalina, och kärringen svarade. Ha, Mussolini. Komedin sattes igång, kör och ballett spändes för staden Aten, uppbyggd på rullande scenvagnar och Pallas Athene gjorde entré. Det var Greta Bjerke som var den sköna gudinnan och hon sjöng denna visa. Mina damer, mina herrar, era ögon upp ni spärrar när ni ser hur mitt på dagen våran sköna stad är dragen. Men ni vet att jag kallas för den undersköna Pallas, överallt där visor trallas sjungs det fru Athenas lov. Fast jag är ett högst gudomligt viv, lever jag ett lustigt dubbelliv. Om dagen är jag fru Aten, om nätterna en vild siren. Jag klockan 12 på dagen är sten och kysst. Om natten samma klockslag är jag kysst. På dagen står jag som staty. Om natten spelar jag revy. Hej! Pallas Athene, hon är en högtidlig dam. Allas sirene, hon är allt annat än tam. Pallas Athene bär jämt en sköld som försvar för den dygd som skön sirene ej en gnutta har. Mina ladies, mina lorder, fast med undre världens horder, jag så fräckt fraterniserat har jag då och då superat med den nobla i staten. Jag har delat sillsalaten och med statsrådinnan klen. Hon har sen gammalt ett prerogativ att leva socialt ett dubbelliv. Som statsrådinna är hon klen, men hon är stark som märket kvän. Hon som fru Möller åker i taxi, som Else Klen i fångsköts till axie. Hon har en varm som smycken bär, i själen är hon proletär. Pallas Athene har en förnäm atmosfär. Gustavs sirene emot sin omgivningssfär. Pallas Athene far till vår kung i La Salle, under det att fru Sirene umgås mest på hall. Ja, Tespiskärringen tog revansch genom att på egen hand utföra en dans med sång. Som akrobaten i Anatole France novell, han som gick in i kyrkan och gjorde sina konster framför Madonnan, ägnade Tespis hustru gudarna ett offer, den döende gåsen. Jag sävs kan ej något slaktat offerlam skänka. Jag är en gränslös övergiven gräsänka. Jag har ej ens någon liten höna i påsen. Men jag vill offra mig själv som döende gåsen. Från flera scener har jag av anbuden binge, från hippodromen i Malmö till Oscar Winge. Han föreslog mig herr Tjechovs skådespel Måsen, men den som avböjde var den röndegåsen. Jag har på operan ej fått lära mig något, fast jag blivit lovad debut av Larsen Sven-Åge. Men Britta Appelgren blev först rödgrön och blå, och sen sa hon stolt, här är jag, den döndegåsen. I svenska filmen är Edvard P. högsta esset, och guldet rinner som vatten av detta gässet. I Karl på Spången han nådde apoteosen, som blyge Anton var han den döndegåsen. Man blir rätt trött av att runt kring scenen sig schasa. Jag är en slutpås, nu sjunker ihop som en trasa. Hur var det Grieg sa när ankan drog sista flåsen? Du sjöng i döden, du var den döende gåsen. Ja, Kitty Dahlsens dans om den döende gåsen, den kan inte beskrivas, den ska ses. Men Tespis gillar ju inte denna fadäs förstås. Den döende gåsen på mina tider, vilken skandal. Vad ska den nio husorna säga? Ohyggligt intressant. Men här ska vi annat. Plutos drar ihop sig till succé. Peppar, peppar. Slagordet i Aten just nu är nämligen Plutos sak är vår. Och alla stans kärringar med professor Lindblom i spetsen sitter och sticka strumpor åt Plutos. Som av våra förhandsnotiser framgått är guldets gud blind, vilket har satt fart på alla stans ögontjänare. Här höjer det socialstyrelsen umgås till och med planer på att importera utländska ögontjänare, vilket i medicinalstyrelsens ögon sänker höjer. Den roligheten gjorde mycket stor lycka i Sparta häromdagen. Nå, huvudsaken är att Plutos får upp korpluggarna så att han kan fördela guldet rättvist, det vill säga ge det till oss goda. Det värsta är att vi goda blir så många. Igår var bara två stycken, det var jag och ja, den andra har jag faktiskt glömt på vad han heter. Men idag är det ingen måtta på godheten i Aten. Det fattiga som tidigare inte ens fått äta sina råttor i fred, utan att det rika avundas dem deras aptit, överöses nu med pengar och matvaror. Hela stan är upptänd av godhet. Och Bramstorp har också gått och blivit rar och snäll. Ja, apropå det, apropå politikernas vana att ta sig namn efter den torva som sett dem födas, så där det ska bli allmänt skick därefter. Sandler umgås med planer att byta namn. Han kommer helt enkelt att kalla sig för Åland. Bagge ska förstås heta Baggensfjärden, och Per Albins namn ger sig själv. Det blir något smidigt och halt över det. Ålsten. Vigfors smeknamn har han ju fått utav hela det svenska folket, och det är alltså Skinnskatteberg. Ja, det är något rart och gulligt över stan just nu. Se bara på tidningarnas kursörer. Undrar på att det står en doft av kaffe, frommet och svett över Klarakvarteren. Apropå Klarakvarteren, så har min gamle vän Carl Trygger i Svenska Dagbladet lämnat denna tidning. Det var väl snällt och hyggligt av honom. Ja, det kan inte vara förståndsskäl som ligger bakom, till det är ju allmänt bekant att hos Carl Trygger har alltid hjärte dominerat. En annan populär goding är herr Johansson i Nydag. Han vill inte stanna hemma och fjäska för Plutos. Han bestämde sig för att fara till Baltikum och möta honom. Så alla insinuationer att han skulle tillhöra kolonn 5 är infama. Han tillhör kolonn Tai. Ja, nu tror jag att menigheten är så luttrad att jag kan övergå till mitt egentliga ärende, att hålla en kort betraktelse med er alla i form av ett husförhör. Till hennes son får Arthur Engbergs och trist. Det var ju mycket som han och även vi hade mist. Han hade trott han skulle få sig en lift på väg till ärkebiskop värdigheten av predikofärdigheten. Det gick åt skog, den nya hövdingen drog in i sitt surströmmingslän och fann sin nya domän. Tråkig som fan, han började längta till stan, till freden och pelikan och Evertåb. Anden var dock för stort i Härnösanden, var som en andlig öken. Där fanns dock utav allt att döma kameler som var samvetsömma. Dessa var värda allra minst en mässa, tyckte herr kyrkofursten, och sammankallade alla och gjorde husförhör. Han frågade när föll från skyn, det följt utav manna grym, varför blev valfisken sjuk när Jonas kom i hans buk? Vad svarade Kain när Abel ropade dra in i helgovittens röda lågor? Han gav många svåra frågor. Vem var det som i trädet väduret såg? Hur mycket gick det för fort? Vad hette Abrahams påg? Hövdingens röst i varje samhällsömt bröst slog det som oska och brand i Härnösand. Salomo, din höga visa, jag som visans vän vill prisa. Med en sån hövding kan mor Svea sova lugnt. Det som ej var bibelsprängda blev i kronans kläder slängda. Engberg den tog på deras samvetsömma punkt. Nästa etapp var KG Westmans kansli. Han satt och slet i en knapp där han var arg som ett bi. Bibeln på bordet han slog uppslagen så jag sa: det är tur att lilla rådet pluggar så jag är detsamma kuggar. Han är förryckt, sa Westman. Vem kan ha tryckt en sådan grajelpamflett? Här står att Israels ett i Babylon hölls ut i koncentration. Ifrån herr Wids legation har man begärt kvarstad och ett transportförbud för varstad. Här står det tydligt skrivet att den som tar till svärd för gå ska här smädas. Och det allra gråska vänner som ömt beskyddar alla länder. Jag tände cigaretten. Då röt han, vet inte hen att rauchning förbjuden är. Jag gick till hans excellens Per Albin Hansson med den, så frågan honom jag gav den gällde det Röda hav. Men Per sa, jag känner blott ett mindre hav där jag gått. Retorsko då, det havet heter Rasjön, ganska grundes bättre Rasjön. När det var antron jag såg, jag ringde en teolog i Göteborg Segerstedt, även från Nazaret. Det kan komma något gott, han sa, jag Churchill har rått att du ska ej göra hor Belisha stor. Salom och sin höga visa komplettera med att risa brevet kung Gustav, nej, kung David ut har slungt till Uria. Detta brevet, sa profeten, ansett blevet som konung Davids lilla samvets ömma punkt. Ja, den visan hade många verser, men de får inte plats idag. Denna revy var en komedi i komedin, och när Plutos saga berättades använde vi oss även av den antika kören. Den var placerad i salongen där den från balkongens sidor ingrep i handlingen, ibland dirigerad av Tespiskärringen som gjorde vad hon kunde för att förstöra sin makes pjäs. När inte Tespis fick tillräckligt många att agera tog han fram sminkrejor och en kostymtrunk och satte sig på scen och förvandlade sig till ett flertal figurer i den antika komedin. I Kärringens frånvaro blev man också tvungen att spela hennes roller. Fattigdomens gudinna Peniblia besteg podiet för att varna atenarna för guldets förbannelse, vilket väckte en storm av ovilja. Diskussionen blev het, och dessvärre medger inte tid några citat, vilket jag nog skulle ha önskat förstås. Men det kan kanske bli en annan gång. Om jag säger att det heter matroner, alla slags hantverkare och själva Diogenes blandades i spelet, så förstår lyssnarna att det var brokigt nog. En budbärare som sprungit livet ur sig vacklade till sist in för att anmäla Plutos ankomst. Den rollen tillhörde också Tespis figurgalleri. En budbärare i grekisk toga och stadsbudsmössa. Erik Gustafsson som spelade med i Guldregn brukade berätta anekdoter från Växjöteatern i logen ibland. På Växjöteatern fanns en originell biljettförsäljare som alltid blev tillfrågad av publiken innan de köpte biljetter till en föreställning. Hurdant är det här sällskapet egentligen, frågade en dam. Alla är bra, sa Bietse. Alla är genomste bra. Men sin direktören, han är särskilt överdriven. Publiken kunde nog inte förstå varför slaven som var så tröttkörd att han inte kunde stå på sina ben plötsligt började gapskratta. Men det berodde på att Gustafsson viskade i mitt öra: alla är bra, men sin direktören, han är särskilt överdriven. När jag nu har Erik Gustafssons namn på tungan faller det sig rätt naturligt att jag erinnar mig en visa med refräng. Ja, det ska vara feda, breda pågar som ska göra det. Om det är något drygt, något mastigt och brett över denna entré och min nya kuplett, så beror det på att jag så nyss gjort besök i den landsända som är signerad Fredrik Bök. Ja, det det ska vara feda, breda pågar som ska göra det. Det landet gosen ska besjungas av en mera rund poet. Men ut i den gåsparad där Österling sig ställt med glans, jag smyger mig bakom Guldberg som en sparv i tranedans. Herr Ivar Harrie går ej i gåsamarschens långa le, för det ska vara feda, breda pågar som ska göra det. Men jag säger liksom farao när det tog slut med hyt, det ska väl också finnas några magra nöt i den svenska revyhagens saft.
kraftiga gräs dansar Hagman och Gustafsson Oxdans fransäs emot Poppe och Reinholds. Men är herr Modén sticker magen över rampen kommer skrattsyxen, för det ska vara freda bröda fuga som ska göra det. Åt mig och långa Lövås vill publiken på sin höjd blott le. När fru Karin Jul häromdagen sjöng visor bunt på bunt, så ville den spanska sjalen inte räcka jorden runt. Herr pessimisten på sitt usch har tjänat upp sig till Rauchi. Ja, det ska vara feda breda buga som ska göra det. Men Ludde han säger, jag är inte rik men jag är söt, och det ska också finnas några magra nöt. Den stora händelsen i Gullring var emellertid den ökända hästen från Troja. Danmark och Norge var ockuperade och den bruna skuggan vilade hotfullt över världen. Den svenska pressen med få undantag iakttog tystnad. Scenbilden där den trojanska hästen rullade in var både hotfull och lekfull. Hästen såg ganska troskyldig ut, en jättestor dalahäst. Men den sceniska bakgrunden hade något allvarligt, något skrämmande över sig. I hästens buk befann sig hela balletten, så stor var den, hästen alltså. Det hissade ner sig med rep. Det föreställde oskyldiga tyrolerpojkar med gitarrer i händerna. Men i ett tag förvandlades den lekfulla tyrolermelodin som det dansade ner till en krigisk marsch. Hattarna blev stålhjälmar och gitarrerna som kunde fällas ihop blev maskingevär. Ur en pelare som stödde hästens enorma mage kom jag ut för att sjunga den visa som skulle bli föremål för så mycket skriverier. Visan gjorde en enorm succé. Där sades vad alla hade tänkt och själva sången mått i sig själv ha en kraft eftersom den tycks stå sig än idag. Att den efter 12 dagar förbjuds är bekant. Varken Per Albin Hansson eller utrikesminister Günther hade hört den visa det förbjud. Och händelserna omkring förbudet hade sitt pikanteri på många sätt. Allt detta tar för stor plats att berätta inom ramen för detta program. Men så mycket kan jag säga att när jag lämnade Günther hade han, liksom statsministern dagen innan, försäkrat mig att de inte ansåg sig ha lagliga maktmedel att gå med prinsen Davids ärenden. När jag kom ner på teatern låg förbudet där. Det var ordningsstadgans paragraf 13, det skrangliga gamla spöket som åberopades. Jag blev rätt förfärad, men bestämde mig strax för att inte låtsas om förbudet. Stoppade pappret i en låda och ringde till min vän advokaten Hugo Lindberg, som hastigt infann sig. Han sa att jag riskerade att man stängde teatern. Men jag bestämde mig för att sjunga i alla fall. Och för att inte skapa irritation på teatern sa jag inte ett ord till kamraterna om förbudet. Men när hästen den kvällen gled in på vridscenen, då kände jag att jag hade ett hjärta. Det bultade starkt. Men visan sjöng jag utan att staka mig. Ja, jag tror jag sjöng den bättre än tidigare. Allting går igen ur tidens grums och mögel, stiger fram en skrämmande fantom. Även Grekland hade sina vandrarfögel, fostrade i Sparta och i Rom. Ur seklers skuggor, ur årtusens damm, ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolon. Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd. Vi är och skenbart blott fredliga pågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan bajnatt. I hela världen man började höja att krigisk tapperhet fått sin symbol. Ut i den ökända hästen från Troja som alltjämt spelar sin gamla hjälteroll. Bland de vilda hästar som har galopperat på fru Klios rännarbana är det trojanska hästen som sig minst generat för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som dumma augustar står i parad, hurra! Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttargången säger statsmännen oja. En del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Ni svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. Ut i Akropolis säger man, nå ja, på rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och för den utkända hästen från Troja står odds i dessa dagar onekligen bäst. Där Achilles fann terrängen ändå lavre skena hästen in med stor succé. Ty han börja längta efter att få Le Havre innan han blev inställd på museet. Med femte ben rusa hästen och stav. Om jag ej fel tolkat grekernas Iliad. Utav den ökända hästen från Troja drogs marskalk Fors gamla vagn till Berlin. Till fots gick ledaren på Avenoja. Det lopp bra och kom fram till Invalin. Han sa goddag till Napoleon Bonna som lär ha vänt sig i sin sarkofag och frågat tänker monsieur Rubiconna och gå på vattnet, det kunde inte jag. Då svarade Adolf tja utan att skoja, det är jag som tagit in denna by. Det är den ökända häst från Troja som just nu släcker sin törst ut i Vichy. Under Perikles och Solons visa dagar stred och grekerna i eld och köld. Landet styrdes efter sina egna lagar och ett lejon bar det i sin sköld. En igelkott blivit symbol för vårt land. Men jag vet en som är mer aktuell och sann. Det är den ökända hästen från Troja av demokraterna sadlad och skod. En samlingskrake för slott och för koja med stora skygglappar rädd att bli beglådd. Vårt gamla lejon blev fort pensionerat när Hesa Fredrik för första gång tjöt. Av bagge blev det till får ondulerat. Det utav Rytger fick Essen stackars nöt. Men har det snart ej gått upp för det loja i hela världen både fattig och pamp att det är den ökända hästen från Troja som hela tiden har kallats för min kamp.
Ja, så var det slut för idag från Karl Gerhard, som själv börjar känna sig alldeles slut av att bli så hyllad, beblomstrad, beärad. Ett varmt tack och rört går ur min syndiga trut. När ni hyllar mig för vad jag sjungit och skrivit beror det väl på att jag rört vid en ton som bor i det stora folkpositivet i vår sträva med rättspatos fyllda nation. För den har jag endast haft lyckan att vara ett anspråkslöst eko. Ja, och så tackar jag bara.